Kalla krigets förlopp, sidan 129. Under kalla kriget var förhållandet mellan väst och öst ibland extra kyligt och ibland mildare. Parterna bevakade varann svartsjukt och fruktade att motparten skulle kunna flytta fram sina positioner. Koreakriget, sidan 129. Under det sena 1940-talet var förhållandet mycket kyligt, vilket ytterligare förstärktes genom kommunisternas seger i Kina 1949, sidan 156. Detta var en viktig förutsättning för Koreakriget 1950-53, en av kalla krigets viktigaste tidiga konflikter. Korea hade varit japanskt sedan 1800-talets slut och 1945, efter Japans nederlag i andra världskriget, delades Korea i en sovjetisk och en amerikansk ockupationszon. Dessa blev 1948 till två nya stater, det kommunistiska Nordkorea och det USA-beroende Sydkorea. År 1950 anföll Nordkorea och lyckades ockupera nästan hela Sydkorea. Västländerna protesterade i FN som beslöt att sätta in trupper för att återställa freden. Sovjetunionen var vid detta tillfälle missnöjd med FN och bojkottade dess möten i protest mot att Taiwan innehade Kinas plats i FN. Därför lades inget sovjetiskt veto mot beslutet att sända FN-trupper till Korea. I praktiken blev det amerikansk militär som sattes in på den sydkoreanska sidan. Sverige deltog med ett fältlasarett. Efter tre års krig slöt stillestånd och gränsen mellan Nord- och Sydkorea blev densamma som före kriget. Antalet döda har beräknats till 5 miljoner. Till det kommer hundratusentals sårade och oräkneliga föräldralösa barn. Landet var sönderslaget, bland annat fanns nästan ingen skog kvar. Senare under 1980-talet utvecklade Sydkorea till en fungerande demokrati, medan Nordkorea förblev en stalinistisk diktatur, ett av världens mest slutna samhällen. Bildtexten till höger. När Nordkorea 1950 hade erövrat nästan hela Sydkorea satte FN in trupper för att möta det nordkoreanska angreppet. Bilden visar FN-soldater vid en ceremoni 9 oktober 1950 när de framryckt så långt norrut att de passerat gränsen mellan Nord- och Sydkorea vid 38:e breddgraden. Sidan 130. Det första tövädret och ny kyla, sidan 130. Efter Stalins död 1953 förbättrades relationerna mellan väst och öst. Hösten 1956 inträffade Ungernrevolten och Suezkrisen, sidan 138 respektive 219, vilket på nytt gjorde relationerna frostiga. När Sovjetunionen 1957 lyckades sända upp Sputnik, världens första konstgjorda satellit, väckte det farhågor i väst om att sovjetiska bomber skulle kunna avfyras mot vilka mål som helst. I verkligheten var det inte alls så, men USA påverkades att satsa mer på sin rymdforskning. Kalla krigets allra kallaste period var början av 1960-talet. Delningen av Tyskland hade lett till att många östtyskar önskade flytta till väst, där livet var friare och levnadsstandarden högre. Fram till 1961 hade nära 3 miljoner östtyskar flytt via Berlin till väst. Man tog sig från Östberlin in i Västberlin och därifrån vidare till Västtyskland. För att stoppa den här flyktmöjligheten spärrade den östtyska regimen gränsen 1961, först med taggtråd som snabbt förstärktes med en mur, minfält och bevakningstorn. Berlinmuren blev en symbol för kalla kriget. Den synliggjorde delningen av Berlin, Tyskland, Europa och världen. Öppnandet av muren 1989, sidan 159, symboliserar därför kalla krigets slut. Bildtexten nere till vänster. På morgonen 13 augusti 1961 påbörjade den östtyska regimen bygget av en mur rakt genom Berlin. Syftet var att hindra östtyskar att fly till väst via Västberlin. Bilden visar bekymrade västberlinare i den franska sektorn av Berlin som försöker få kontakt med de östtyska vakterna på andra sidan muren. Kubakrisen. Den kanske mest dramatiska händelsen under kalla kriget var Kubakrisen 1962. Kuba, som ligger nära USA, blev kommuniststyrt 1958 och dess ledare Fidel Castro stöddes av Sovjetunionen. Sidan 131. I oktober 1962 upptäckte amerikanska spaningsplan att raketbaser var under byggnad på Kuba. Det betydde att USA snart skulle kunna nås av raketer därifrån. När sovjetiska fartyg med raketdelar närmade sig Kuba gav den amerikanske presidenten John F. Kennedy order om en flottblockad av Kuba. Om de sovjetiska fartygen inte ändrade sin kurs var det akut risk för att ett tredje världskrig skulle bryta ut. Hela världen följde med spänning händelseutvecklingen. Efter ömsesidiga eftergifter fick krisen dock en fredlig lösning. USA lovade att ta bort missiler från Turkiet och att inte invadera Kuba om Sovjetunionen avbröt anläggandet av raketbaserna. För att underlätta framtida kontakter skapade man en direkt telefonlinje, Heta linjen, mellan Vita huset och Kreml. Vietnamkriget, sidan 131. Vietnamkriget var en av de största och mest långvariga konflikterna efter andra världskriget. Det pågick 1957 till 1975, alltså samtidigt med kalla kriget, men var inte en del av detta eftersom Sovjetunionen inte var indraget. Ändå spelade dominoteorin, den amerikanska rädslan för att det ena landet efter det andra skulle falla i kommunisternas händer, en avgörande roll bakom USAs krigföring i Vietnam. Bakgrund var att hela Indokina, där Vietnam ligger, hade blivit koloniserat av Frankrike under 1880-talet. Under andra världskriget ockuperades området av Japan. Efter 1945 tänkte sig Frankrike att återta Indokina, men besegrades av de befrielserörelser som fanns där. År 1954 blev Laos, Kambodja och Vietnam självständiga länder, men Vietnam delades i två stater, Nordvietnam med kommunistiskt styre och Sydvietnam med en form av västvänlig militärdiktatur. Ett gerillakrig mot Sydvietnams regering bröt ut 1957. Nordvietnam, som önskade återförena Vietnam på sina villkor, understödde gerillan, FNL, medan USA stödde den sydvietnamesiska regimen. USA fruktade att hela södra Asien skulle falla i kommunistiska händer om Nordvietnam vann kriget. Därför sände den amerikanska regeringen först så kallade rådgivare till Sydvietnam, men 1964 bestämde man sig för att ingripa mer aktivt. Amerikanerna bombade mål i Nordvietnam för att tvinga fram förhandlingar och satt in hundratusentals soldater i kriget. Som mest hade USA över en halv miljon man där. Krigföringen gick ändå dåligt för USA och dess allierade, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea, och protesterna mot kriget var starka i många länder, allra starkast i USA. Sidan 132. Många ansåg att kriget var onödigt och att det inte var USAs sak att välja regering åt Vietnam. Allt fler amerikanska soldater kom tillbaka hem, sårade eller i plastsäckar. En annan orsak till upprördheten var att allmänheten för första gången i ett krig kunde ta del av dessa fasor genom de tv-reportage som dagligen sändes från journalister i Vietnam. När Richard Nixon 1968 valdes till president var det med löftet att göra slut på kriget. Han intensifierade bombningen av Nordvietnam och lyckades 1973 träffa ett avtal med nordvietnameserna. Alla parter skulle arbeta för fred och USA började dra tillbaka sina soldater. Trots ömsesidiga anklagelser om avtalsbrott fortsatte tillbakadragandet och vid början av 1975 fanns endast mindre styrkor kvar. En stark nordvietnamesisk offensiv inleddes då och i april samma år intog nordvietnamesiska soldater hela Sydvietnam. Kriget var slut och landet återförenades under den kommunistiska regimen i norr. USA hade förlorat. Antalet döda har beräknats till cirka 2 miljoner, varav cirka 58 000 amerikaner. Bildtexten uppe till vänster. Amerikanska soldater lämnar en helikopter för nya spaningsuppdrag. Helikoptern var ett effektivt hjälpmedel i amerikanernas kamp mot den vietnamesiska gerillan. Men trots stora materiella resurser och moderna vapen lyckades amerikanerna inte vinna kriget i Vietnam. Nytt töväder under 1970-talet, sidan 132. Eftersom Vietnamkriget inte var någon konflikt mellan USA och Sovjetunionen ledde det paradoxalt nog till mer avspända relationer dem emellan. USAs kritik av Sovjetunionen tonades ner så länge Vietnamkriget pågick. Sidan 133. När Warszawapakten under sovjetisk ledning 1968 invaderade Tjeckoslovakien och gjorde slut på Pragvåren, sidan 139, påverkades inte de sovjetisk-amerikanska relationerna nämnvärt. Men president Nixon var angelägen om goda relationer även med det kommunistiska Kina, och som första amerikanska president besökte han också detta land. Den allra viktigaste händelsen under denna sena tövädersperiod var Helsingforsavtalet från 1975. Någon fred hade aldrig slutits efter andra världskriget eftersom segrarmakterna hade blivit osams. Nu, 30 år efter krigets slut, hölls en konferens i Finlands huvudstad och närvarande var alla Europas länder samt USA och Kanada. Helsingforsavtalet innebar att alla länderna accepterade Europas gränser så som de sett ut sedan 1945. För Sovjetunionen, som vid krigsslutet hade flyttat fram sin gräns långt åt väster, var detta en stor framgång. För att nå den var sovjetledarna tvungna att godta principen om varje stats skyldighet att respektera individers mänskliga rättigheter och friheter. Som en följd av den avtalstext kunde oppositionella grupper i de östeuropeiska länderna nu kräva ökad frihet genom att hänvisa till vad de egna regeringarna skrivit under. En försiktig opposition mot det kommunistiska systemet började ta form. Ny frost 1979, sidan 133. Mot slutet av 1970-talet försämrades åter relationerna mellan väst och öst. Efter Vietnamkriget blev USAs utrikespolitik mer försiktig. President Jimmy Carter menade att USA borde föra en moralisk utrikespolitik som slog vakt om de mänskliga rättigheterna. Detta ledde till ökad spänning med världens diktaturer. Trots att det sedan Kubakrisen 1962 rått avspända relationer hade kapprustningen hela tiden gått vidare. Sovjetunionen hade ökat sina militära styrkor i Europa så att de vid slutet av 1970-talet var 3 gånger så stora som NATOs. Ändå hade USA och NATO det militära övertaget i kraft av sin överlägsenhet när det gällde kärnvapen. År 1979 började Sovjetunionen installera kärnvapenraketer i de östeuropeiska länderna så att raketerna skulle kunna nå hela Västeuropa. Detta kritiserades starkt av västländerna, men den sovjetiska ledaren Brezhnev avvisade kritiken. NATO hotade då att installera motsvarande robotar som skulle riktas mot Östeuropa. En annan viktig händelse 1979 var Sovjetunionens ockupation av Afghanistan. Kommunisterna i Afghanistan hade tagit makten 1978 men mötte motstånd, sidan 134. Året därpå invaderade Sovjetunionen det strategiskt viktiga landet. Detta bidrog till att Ronald Reagan 1981 blev ny president i USA, eftersom han intog en betydligt kärvare attityd till Sovjetunionen. Han fick kongressen att satsa på ett nytt avancerat och kostsamt antirobotsystem. Det afghanska motståndet mot den sovjetiska ockupationen var segt och uppmuntrades av USA och västmakterna. För Sovjetunionen blev kriget kostsamt och impopulärt. De sovjetiska ledarna var tvungna att tänka om och kriget bidrog därför indirekt till kalla krigets slut. De sovjetiska soldaterna lämnade landet 1989, men kriget fortsatte mellan olika afghanska grupper. Antalet döda under den sovjetiska fasen av kriget har beräknats till cirka 1,5 miljon. Till detta kommer att 5 miljoner afghaner tvingades fly till grannländerna. Under 1990-talet grep en extrem islamistisk grupp, talibanerna, makten och införde en sträng religiös terrordiktatur i Afghanistan. Bildtexten till vänster. Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979 möttes av ett långvarigt gerillakrig. Sovjetiska soldater färdades alltid i konvojer för att kunna skydda sig mot angrepp från gerillan. Efter 10 år drogs de sovjetiska trupperna tillbaka. Frågor till texten. 1. Vad var Koreakriget? 2. Varför byggdes Berlinmuren? 3. Förklara Kubakrisen. 4. Vad var heta linjen? 5. Vad handlade Vietnamkriget om? 6. Vad blev resultatet av Vietnamkriget? 7. Vad var Helsingforsavtalet? 8. Varför blev det en ny frostperiod 1979? Diskussionsfrågor. 1. Varför ledde kalla kriget inte till ett stort kärnvapenkrig? 2. Hur såg Europas karta ut under kalla kriget? Vilka länder hörde till vilket maktblock och vilka var alliansfria? 3. Varför ledde inte Vietnamkriget till sämre relationer mellan USA och Sovjetunionen? 4. Vad vann och vad förlorade väst respektive öst på Helsingforsavtalet? Sidan 135.